The title of this audio recording is Helen Rennell and Märta Collin. Märta Collin is spelled M-A-Umlaut R-T-H-A space K-U-H-L-I-N. And Helen Rennell is H-E-L-L-E-N space R-I-N-E-L-L. On the label of the original audio cassette is the following: Märta Collin 3683, Helen Rennell 7683. My guess is that the dates of the recording follow the European format where the day precedes the month. If this is the case, then the recording was made on June 3rd and June 7th, 1983. The recording is broken up into three parts. Part 1 is side 1, and part 2 and part 3 are from side 2 of the audio cassette. The reason for this is that the software I'm using can only accommodate a recording of a maximum length. I have not listened to the entire recording. My Swedish is at the very best limited, but Helen seems to be talking to Märta Collin about her life and her family. I spoke with my mother, Doris Rennell, on the phone yesterday about Märta Collin. She said that Märta was one of her mother's best friends in Sweden. They knew each other for many years and may have met in Tabernacle at the church in Gothenburg that both attended. Märta's husband was a silversmith and had a silversmith shop in a square in that city. My mother believes their son followed the same profession. If that's the case, that shop at this time, which is 2008, may still exist. I suspect the recording was made either in Helen and Oscar's apartment in Nolleritzvägen 3B in Torslanda, outside of Gothenburg, or at their son Roy's cabin called Sulatorp that sits in the countryside of Sweden outside the town of Björketorp. The audio cassette tape was converted to digital format by myself using a Pioneer cassette tape player, a MacBook Pro computer, iMic, which converts the signal to digital format, and GarageBand, a software application made for musicians but also works well for the import and editing of any sound. The opening introduction by myself is done with a Logitech combination headphone and microphone. This is Leonard Holmquist recording from Chapel Hill, North Carolina, December 29th, 2008.
När reste du till Kina?
Jag reste i 14 september 1923. Men då hade Oscar redan varit i Kina i 2 år. För jag hade utbildning i finsk på sjukhuset innan jag kunde resa ut. Och jag var där ett halvår. Så jag reste 23. Och så mötte Oscar mig i Shanghai. Jag hade ett sällskap med Titus Schlüter och Susanne Andersson. Och de två var vittnen till vår vigsel på konsulatet. Och det var den 27 november 1923. Och den anser Oscar i den riktiga dagen. Men det anser inte jag, för jag var... Jag fick gå med de där flickorna hem till sig och så vi fick ju inte bo tillsammans eller vara tillsammans utan åkte med tåget nästa dag på natten. För det var långt emellan Shanghai och Jiaxing. Det tog väl ett par dygn skulle jag tro. Så vi hade ju inte bröllopet förrän den 1 december 23. Ja. Och jag var ju inte brud förrän då. Det är klart att jag inte räknade gubben på Shanghai. Jag är så viktig på konsulatet inte.
Var det papperna där?
Ja, papperna går han efter sig. Men jag berättade det att när jag vigdes ordentligt, vad man säger, så farfar vigde oss i kyrkan i Jiaxing. Och det var den 1 december. Så jag bodde hos Oscars mamma och pappa. Så vi skulle inte få träffas efter kinesiskt. Han kom ju. Vi är väldigt noga ute i land att man inte ska träffa bruden för en eftermiddag. Så vi hade vårt bröllop. Jag var... Oscar hämtade mig då den 1 december på förmiddagen hos farmor och farfar Rennell. Jag bodde där och så sedan... Och då var det lite ovanligt på ett andra bröllop, vilket jag kände. De hade aldrig sett någon utländsk bröllop. Utan vi hela stan var i rörelse förstås. Och farfar Renell och mandariner var väldigt goda vänner. Och han farfar som hade högt upp på sin högsta männen i stan eller regeringen. Han var väldigt goda vänner. Så han lånade oss sina bärstolar, statens mandarinstolarna. Så vi bars i stolar till kyrkan. Mannen låg först stolen.
Var det någon polisbevakning när ni gick?
Ja då, vi hade poliser som gick bredvid stolarna. Och stolarna bars av 4 personer. Och så gick det poliser bredvid vakter för att skingra folket. För det hade varit alldeles omöjligt att komma fram annars om man inte hade haft poliser. För det var ju det första utländska bröllopet som hade hänt i den stan. Så hela stan var i rörelse.
Hur gick det med Oskar som var så pass stor? Du var ju liten.
Ja, det var precis liten. Men Oskar var naturligtvis tyngre än jag. Men han var 21. Men då orkade inte komma upp för trappstegen. Så man var nästan rädd för att han skulle komma baklänges ner. Men det gick bra. Alltså han var bra. Så gick ändå den lilla pojken in först. Och så bar han ringen på en liten kudde. Och det skulle den artist, ringen skulle vara ett fest lite grann. Men det var den inte. Utan när han bar den och kanske rubbade lite på kudden så ramlade ringen av och rullade den in i kyrkan. Men den hittade ju den snart så det gick bra. Så var det då farfar som vigde oss. Och bäst man var en som heter Sears. Och det var hans lilla pojke som bar ringen. Och så var det Oskars två systrar som var tärnor. Och så var det en man, jag kommer riktigt ihåg vad den andra heter.
Vad hette Oskars systrar?
Edith och Margaret. Margaret var det äldsta, så Edith.
Och din svärfar vigde?
Ja, så var det pappa René som vigde oss. Och det var förstås, som de brukar säga, spikat i kyrkan och det utanför och innanför. Så det var kolossalt mycket folk. Och alla var så glada och det var sång och musik och skolans musikkår, eller vad säger hur du kallar det för? Blås.
Orkester?
Ja. De spelade när man kom och när man trädde in i kyrkan. Och det var trevligt på allt sätt. Och sen var vi tillbaks till farmor och farfar där vi hade middag. Då just familjen då och de som var inbjudna till bröllopet. Och nu kommer jag ihåg att Likvist, han var värd, kommer jag ihåg det.
Hur många år kunde ni arbeta ostört innan kommunismen tog över?
Ja, det är något som vi egentligen ska fråga oss där. Men vi var i alla fall under kommunisterna i 4 år. Och Oskar var så djup på landet. Och det var det egentligen det svåraste egentligen att vara hemma på stationen. 2 små barn och soldater runt omkring. Och så Oskar ute med motorcykel. Men han var det att han kunde kinesiska, så det var så många som kände honom. Så att de som låg faktiskt sådana här kommunistidikerna som de gjorde överallt, när de hörde motorcykel så sa de, åh det är pastorn som kommer. Så då gjorde de inte, de som kände honom gjorde aldrig någonting åt honom. Det kunde ju vara någon som inte alls tyckte, de bara sköt. Men han kom aldrig ut med några storheter på landet. Han hade väl sitt arbetsfält på landet i 25 år, tror jag minns, ute på landet. Så han, och hade häst ibland, motorcykel ibland. Men så hade han en olycka med motorcykeln. Det var djupa spår och det var något fel på den, så han kom under en motorcykel. Så kom de här bärandes hem med honom i en riksa. Så det har han ju lite min av i den. Men som väl var så gick det bra. Men det var svårt att komma till läkare. Läkare kom in, och en tysk läkare, han kom in och det var då svårt att få fast på tåget. Och då sa han, om det finns möjligheter så kom till Fabergrankenhaus. Så jag var nere vid stationen och talade med de som skötte om tågen och frågade om vi kunde få två sittplatser så jag kunde följa med min man till Qingda. För kineserna satt uppe på taket utanför. Så det fick det, så han kom ju till sjukhuset, men det var inget att operera, utan det fick läkas med småningom. Så allt gick ju bra.
Vilket år blev du tvungen att lämna Kina?
1950. Då sa doktorn att jag måste lämna. Så han talade med kommunisterna. Men Oskar fick inte lämna. Och hade han inte tänkt på att lämna heller. Han hade tänkt att stanna. Men jag fick i alla fall slut. Och då bodde vi i hamnstaden Qingda då. För det hade vi lämnat hotell. Och den båten som jag skulle åka med skulle gå upp till Sinan. Eller till Jensen. Den kom till Qingda så jag kunde gå på i Qingda. Men tvingade mig att åka tåg 24 timmar upp till den platsen. Och där bodde jag på hos ett motionshotell i 11 dygn. Men varje dag, jag orkar ju knappt gå, varje dag måste jag åka ganska långt till polisstationen och visa mig och visa passet i 11 dygn. Och efter det så fick jag åka en liten robåt ut till den stora båten, men det går ganska långt ut. Men det fanns ingenting att sitta på. Och de jag minns att det var något de ordnade så jag kunde sitta. Det fanns ingen stol eller någonting. Men det tog inte så lång stund, men när man var så svag så var det lite besvärligt. Men det gick ju. Så får man då den där höga trappan och gå upp till den stora och de hade tittat på vad jag hade för saker förstås, och så hade en liten avlång ask med så kallade juveler. Det var bara klockan och en brosch och något sånt där, men för dem var det juveler, det var inget dyrbart. Men den hade de förseglat i Qingda. Och tänkte jag ska inte, jag har ju vant mig vid dem, den ska jag inte rubba, tänkte jag, eller röra vid, för jag kommer ut på fritt vatten. Och mycket riktigt, de kom och bara visade den där asken jag hade. Den var ju förseglad, så jag hade kom inte i något trubbel eller så besvär. Men det var en annan sak jag tänkte på. Jag vill stänga av lite. När båten var i Qingda, jag väntade på den där båten. Då kom jag ifrån Tianjin. Och då ringde han ner till och frågade om båten har kommit in. Nej, den inte kommit in. Men han gick ner 4 gånger. Båten hade inte kommit. Den femte gången han kom ner och sa, har den kommit nu, sa han. Ja, den är där ute. på väg och hade lämnat. Han fick inte träffa mig. De sa att ni har ju sen nyss träffat er fru, för det är inte 14 dagar sedan. Jag sa om jag skulle vilja träffa henne en gång till, så jag skulle lämna lite medicin nu till henne. Så det behöver hon inte. Så han fick aldrig träffa mig. Och då hade jag ju kunnat åka därifrån direkt. Men de skulle ha mig gå dit upp först också. Så det var bara till. Och han fick inte följa med. Hade bara en kines som vakta låg på två resväskor. Tre bänkar och så resväskan emellan. Det var 24 timmar. Och så sa jag till porten som var så rart. Han var samma man som var hos Oskar och var trogen Oskar de 8 månaderna. Och han, jag sa till honom, vilket tillfälle vet jag inte, men i alla fall, säg ingenting, varken på kinesiska eller engelska, säg ingenting. Jag är säker på att vi hade en spy, vad heter det?
Spion.
Ja, spion med oss, det visste så jag. Men det allt kroppar gick bra. Och jag kom fram och han bara la på kappan ramlade. Jag hade inget om kappan ramlade och så var han fram och la på. Han var som ett larm. Det var samma man som var med Oskar under 8 månader. Och det fanns missionärer som hade såna tjänare som den här, men som blev rädda för kommunisterna och så förrådde dem för att ställa sig in hos kommunisterna, och de blev sända iväg. Så Oskar hade ju tur.
Kom du över till Amerika då?
Ja, på Estland.
Jaha.
I Amerika, jag var måste i Amerika. Och sen tog jag väl det var liksom
fram till västkusten i Amerika. Det måste ha kommit till Kalifornien då.
Ja, jag var där till Auckland. Jag menar, jag var ju där till Auckland. Och så sedan hur jag kom hem sen.
Men var det i Auckland?
Jag var väl där, jag måste ha varit där. För vilket skulle jag tro, för jag orkar ju inte fortsätta.
Träffade inte du några svenskar där?
Nej, jag är amerikanare.
Du talade en gång om att du träffade att Värmdö och Einar Ekberg kom upp där du låg sjuk.
Ja, hon är förståndarinnan för det här hemmet eller motions. Hon sa att en trappa upp så ligger Helle Renell. Hon har just kommit ut från kommunistkina, alldeles nedbruten, och kan inte vara uppe i det. Kan inte gå upp och sjunga en sång för henne. Och uppkommer Värmö och Ekberg. Jag begärde inte någon sång, de frågade ingenting, utan de stämde upp. Blott en dag, ett ögonblick i sänden. Mammas och även min älskningssång. Och det var en underbar duett.